Veckan med Ingrid och Maria.
Hej och välkomna till nyhetsveckan nummer 19, Löfvens mardröm och lite julspecial. Hej Ingrid. Mm.
Hallå, hallå Maria.
Hur är det?
Mår du på? Du, det är riktigt bra får jag säga. Ja. Jag pratade precis med vår goda vän Helly igår och hon har ju åkt hem till Norrland för att fira jul och hon beskrev att det var som en, liksom en, som en julkort med snö och knarr och ja. Så, tar vi det, så har vi det inte i Skåne kan jag meddela.
Här är plus 5 och duggregn men så det är nog lite mer juligt där du är Helena. Det är ju också så här att det är ju värdelöst när det väl snöar här i Skåne för det blir ju aldrig någonting av det. Det blir ju aldrig så julkortigt som i Norrland.
Nej, väldigt sällan i alla fall. Vi har ju haft några vintrar men alltså snön kommer ju normalt sett inte förrän i februari, mars till Skåne. Och då är man, vill man ju inte ha någon mer. Det är ju vid jul man vill ha snö. Men jag tror det är så att 9 av 10 jular i Skåne är gröna.
Ja, ja och som sagt, lika bra idé tycker jag. Och det är väldigt många som tycker att jag är snö- och julfientlig. Och det handlar inte om det. Jag är helt för det i Norrland. Därför att där blir det vackert och fantastiskt och underbart. Men det blir nästan aldrig det här. Så att, då är det faktiskt bättre att det fortsätter vara plusgrader.
Ja. Jaha, vad ska vi prata om idag då?
Du, vi har ju en jäkla massa att prata om. Det har hänt mycket denna veckan. Det är ju, ja, regeringsmissbildningen går vidare med del 8946. Var det denna veckan i den såpan? Och sen så har vi ju, vad heter det? Löfven blir JK-anmäld och lite annat. Smått och gott, hemska terrordåd i Marocko och lite sånt.
Ja, men vi kanske ska börja med donationerna, om vi inte glömmer dem.
Det tycker jag vi ska göra. Det var ju på håret att jag kom ihåg det förra veckan ju.
Ja, det var ju märkligt. Ja, men... ja då kastar vi oss över Swish-donationerna där folk ofta skriver ett litet meddelande. Och först ut är Morgan 200 och han skriver så här: Kent, vad säger du nu då? Tack Ingrid och Maria, kommer du ihåg det?
Ja, just det.
Att Kent skickade 200 och skrev: Morgan, ditt namn har inte Ingrid läst upp, snål? Frågetecken. Så nu har Kent fått svar på tal av Morgan. Härligt. Och så skriver då Morgan också: tack Ingrid och Maria. Sen har en Ingrid skickat 100 kronor och skriver: underbara tal i Helsingborg, tack. Gert skickar 53 kronor och skriver J. Mörk, och jag antar att det betyder att han uppskattar Johanna Mörks artiklar.
Ja.
Benny 100, Hans 200, god jul. Sven 20, Jan 100, kör hårt. Anders 100, Anton 100, han skriver julklappspengar från Anton.
No.
Albert har skickat den mystiska summan 9 kronor och 29 öre och skriver: boken om en isman från Iran är värd att läsa. Jag förstår inte riktigt det.
Nej, det får du förtydliga, Albert.
Mm. Jan P skickar 50 och skriver: för bra artiklar. Jan S skickar 200, keep up the good work. Mikael skickar 200, Micke är en återkommande donator. Tack så hemskt mycket. Och han skriver: god jul Inga och Maria. Och jag säger god jul till dig Micke.
God jul Micke.
Mm. Teddy 300 och han skriver sarkastiskt: god vinter.
Ja, just det, glöm inte det för guds skull. Det heter inte jul.
Ulrika 100, god jul. Runa 100 skriver: tack för bra demo i Helsingborg. Och Runa är också en återkommande donator.
Tack, tack.
Som jag tror att jag helt felaktigt kallade Rune för några veckor sedan. Ja, uff, fy på mig. Ja, så har vi lite PayPal. Det är Katrin 100, Jörgen 100, Denali Design 100, Johnny 100, Torbjörn 100, Sten Anders 100. Linnea 100 skriver: tack Isabella för din insats. Och det syftar förstås på Isabella Nilsson Jarvandi.
Mm. Vår prinsessa.
Eva, Ja, just det. Ja. Eva 100. Och på BankU har vi fått in Kerstin 200. Anneli 100. Också en flitigt återkommande donator. Britt 100. Kerstin 200. Monica 100. Ulrika 300. Johan 500. Och Peter 500. Tack, alla snälla människor.
Vilka hjältar alltså. Vilka hjältar. Och jag ska säga det också att det är så himla kul att folk hörsammar när vi uppmärksammar dem på saker. Alltså ber om sig. Mm. Alltså, vi har ju pratat om det här då med att ni behöver inte donera liksom 1000 spänn varje gång, utan ge det ni kan och när ni kan och när ni vill och när det är något ni... Så jag märker det att flera skriver liksom att det är vissa specifika artiklar till exempel och program och inslag som de gillar och som de donerar till. Det är en jättebra idé ju. Och det ger oss också en fingervisning om vad ni vill att vi ska göra mer av.
Ja, absolut. Men med det sagt så vill jag ändå säga att det är nästan ännu bättre när man sätter upp sig som månadsdonator. Därför att på det sättet kan vi bygga en lite tryggare situation.
Det är det ju på sikt. På sikt hade ju det varit det allra bästa om folk kunde så att säga liksom prenumerera eller vad man ska säga då. Att man betalar en viss summa i månaden, för då, det är precis som du säger, då kan vi planera och vi kan på sikt kanske ta in fler externa medarbetare och liknande. Så att, så gör gärna det. Men en annan grej som jag tänkte på, det var det här med prenumerationer på YouTube.
Ja, det har ju gått ganska bra sen vi började uppmärksamma detta.
Faktiskt, det är också så kul att folk hör vad vi säger. Det hade varit hemskt tråkigt annat som folk satt och lyssnade på podden utan att höra vad vi sa. Men har vi verkligen tagit stora kliv framåt de senaste par veckorna sen vi började uppmärksamma lyssnarna på att det faktiskt är ganska viktigt att vi har prenumerationer och att det inte kostar någonting att trycka på den här knappen. Mm. Namnet till trots. Så nu är vi uppe i över 1100 prenumeranter, men fortsätt att trycka prenumerera på YouTube. Som sagt, det kostar ingenting, det händer ingenting läskigt eller så, utan det är bara ett sätt för YouTube att veta var de ska ranka oss, kan man säga.
Mm. Och nu har vi ju då kunnat få in annonser. Hur mycket pengar var det nu vi hade fått in, Maria?
Jag tror när jag kollade sig så hade vi typ tjänat $1 eller någonting sånt. Så det är ju inga enorma belopp så här långt. Och nu är det ju dessutom så här att YouTube har redan varit inne och avmonetariserat de flesta av våra poddar. De som har slunkit igenom, det var den här globalistprinsessan med Annie Lööf och det var kriget mot julen. Resten har YouTube varit inne och skrivit att det här är inte lämpligt för de flesta annonsörer. Så, och så är det ett par poddar, våra mest lyssnade poddar faktiskt. Nu vaknar svenskarna och Jimmy Lannister. Mm. Där vi spelade Agony Streets låt och det fick vi lov att göra. Men det är bara det att det är lite krångligt med upphovsrätt och sånt gör att YouTube inte låter oss göra reklam i de två avsnitten på grund av låten.
Så, Nej, vi har ju aldrig räknat med att det skulle ge
några inkomster. Nej. Vi låter det.
Men hur som helst så är det jättebra om ni trycker på den här prenumerera. För det är också så att om ni då dessutom trycker på den där klockan bredvid så att det ser ut som den själv, så får ni en notifikation. Och om ni inte trycker på den så får ni ett mejl. Men då kanske ni inte får det direkt om vi sänder live. Nu var det länge sedan vi gjorde det, men det kommer ju att komma åtminstone nästa år.
Det var inte så himla länge sedan. Det var ju i Helsingborg sist när du höll tal och ni...
Ja, just det stämmer ju.
Så det var i förra helgen.
Ja, jag tänkte när du och jag sitter tillsammans.
Det var ett tag också. Men du, en annan grej som ni kan göra. Prenumerera, tryck tummen upp. Det kostar absolut ingenting och det är inget konstigt med det alls. Mer än att vi hamnar högre i YouTubes ranking. Sprid podden i sociala medier. Det är ju nämligen så här, det är extra viktigt nu därför att för... Vilken gång i ordningen är det? 896 gången tror jag det är, va? Så har du blivit avstängd från Facebook.
Ja.
Yeah. Ska vi berätta vad du skrev eller?
Ja, det är så dumt. Jag hade lagt ut någonting som handlade om våldsam, alltså våldsbrottslighet. Och så hade någon skrivit en kommentar. Det beror på islam. Och då ville jag... alltså nyansera det. Mm. Så jag skrev ett svar då att ja, inte, men inte bara, utan det beror också på lågt IQ och en våldsam kultur som i och för sig är, domineras av just islam. Här fick man skriva. Lågt IQ får man inte skriva. Ja. Det spelar ingen roll att det är fakta, att det finns massor med undersökningar som visar att det är så, och dessutom fastslår sambandet mellan låg IQ och låg empati, vilket alltså de som har stor empati, de ger sig sällan på att slår andra människor eller våldtar eller hugger huvudet av dem eller någonting sånt. Så att det hänger ju ihop, men nej, det får man inte för Facebook. Så att nu gäller det. Alltså det är jätteviktigt nu att ni som lyssnar på detta, som brukar titta på min Facebook-sida, som jag nu inte kan lägga ut någonting på ytterligare 26 dagar eller vad det är, att ni följer vår sida på Facebook. Vi har ju en sida som heter Ingrid och Maria.
Mm, precis. Ja, vi lägger länken här i videons beskrivning, som Henrik Jönsson brukar kalla det. Ja. Alltså under bilden av Löfven i fängelset så hittar ni en massa information om hur ni donerar och massa länkar och sånt. Och där lägger vi länken till vår Facebook. Och, det, och vill ni söka på Facebook så är det Ingrid och Maria, och då är det sådana och-tecken. Mm. Så får ni upp
ett,
vår,
ett
tecken. Ja, men det är ingen som vet vad det betyder.
Ja, det är jätteviktigt. Nej, nej, precis. Folk, därför att folk inte kan någonting längre.
Oj, oj, oj.
Det är franska.
Bam!
Franska stavas. ET betyder och.
Ja.
Nej, men det är ju så. Och det är ju inte deras fel. Det är ju därför att skolan är så usel och liksom inte tror att man behöver kunskap, utan att man ska kunna bara googla allting, vilket är ju helt vansinnigt, för man måste ju ha baskunskap och för att ens förstå att man måste googla på någonting.
Ja,
ja, men hur som helst, så följ den sidan, för där lägger vi ut allting, alla poddar, artiklar, och det är där ni kan diskutera med varandra. Så att följ den och hjälp oss att sprida de här grejerna så att vi överlever ännu en avstängning. Och sen ska jag vara extremt försiktig. Jag är extremt försiktig. Jag visste inte att man skulle ha ett IQ. Alltså,
vi sa ju det nu när du var avstängd förra gången, vilket bara var någon månad sen. Du blev utsläppt ur fängelset sist, att nu skulle du vara väldigt, 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 väldigt försiktig. Och då har du ju varit, jag har ju sett att du har bara skrivit så här: titta här, vilken dum grej, ungefär. Alltså så här, och så har du lagt ut länkar. Men nej, det är nog som du säger, att Facebook, för det första så är ju du skuggblockad. Det vill säga att det är bara ungefär 20% av dina inlägg som folk får upp i sina flöden.
Ja. Mm.
Eller 20% av dina följare som får upp dig i dina, med lite olika, den här algoritmen faller ju åt lite olika håll, det är inte alltid samma och så. Men hur som helst, så att du, fastän du har 15 000 vänner och följare på Facebook, så är det inte, du vet, det blir, vi har ju märkt, det blir inte alls det utfallet ändå på Facebook för dig. Men grejen är ju så här, att Facebook gör ju som så, anledningen till att Ingrid blir avstängd hela tiden, det är ju att Facebook nu har ögonen på henne och har sina sökrobotar, antar jag, även säkert även de här människogranskarna, kollar Ingrid extra noga, va? Så att skriver hon flasklock, skriver du flasklock, så blir du avstängd med en gång. Så är det bara, va?
Ja, och dessutom så tror jag att de kollar, alltså, kommentarerna, inte bara de som jag skriver. Så att det är också en uppmaning från oss till er att vara försiktiga när ni kommenterar på min sida och på vår sida. Och likadant på YouTube. Och du har ju bestämt att du ska vara Stalin från och med nu.
Jag har bestämt att jag ska vara Stalin. Bland annat så dök detta problemet upp när ni talade i Göteborg på Global Compact-demonstrationen där, att det var vissa som trodde att de kunde hålla på i livechatten som de gjorde under Ingrid Conrad-tiden och bara blurra ur sig vad som helst och sitta och skrika och gapa om saker som jag inte tänker upprepa nu, men som dels stör andra människor väldigt mycket och som är obehagligt och aggressivt och dels kan få oss avstängda från YouTube.
Det har ju faktiskt hänt bland annat Svegot nu för inte så länge sedan, att de har fått hela sitt konto borttaget, och vi har inte råd med det.
Nej, det får bara inte hända. Så att jag vet att det är många där ute som tycker att man ska få lov att säga och yttrandefrihet och bla bla bla, men då tycker jag att ni får lov att säga vad ni vill på era egna Facebook-sidor och på, om ni öppnar ett eget YouTube-konto och så vidare. Jag är inte emot att ni ska få lov att säga vad ni vill, men ni får inte säga vad ni vill på våra kanaler. Så är det bara. Och det är ren självbevarelsedrift. Så att försök att vara lite återhållsamma när ni kommenterar, så är ni gulliga.
Mm. Ja, ska vi då gå in på Löfvens mardröm? Vi har ju satt honom i fängelse. Vad menar vi med detta?
Alltså, vi blev så glada, både du och jag, när vi fick se den här bilden som vår vän som gör vår grafik, när han skickade den. Det ser verkligen kul ut. Men det som har hänt nu, det är ju då att Löfven, eller den här undergångsregeringen som jag kallar dem, de har alltså blivit JK-anmälda, och det av över 1000 svenskar.
Mm. Jag är så förvånad att jag inte har skickat in det här, för att detta har gått mig helt förbi. Därför att, jag menar, de skriver ju det att de flesta anmälningarna var likadana. Alltså, det har ju gått runt någonstans på sociala medier. Skicka in den här anmälan till JK, det vill säga justitiekanslern.
Ja.
Och jag förstår inte hur vi har kunnat missa detta. Men jag är väldigt glad att över 1000 svenskar inte missade det, utan faktiskt skickade in ett sånt här mejl till JK. Och det, just att det kom in över 1000 sådana, har gjort att JK faktiskt ska titta på det. Nu ska vi väl inte ropa hej och tro att statens egen åklagare skulle åtala regeringen.
Men alltså, det här är väldigt intressant, därför att du och Konrad ska ju upp i rättegång här till våren, ju.
Ja,
genom JKs försorg. Mm. Och detta efter att, vad de kallar sig, juridikfronten, någon sån här vänsterkamporganisation, har tjatat sig till att JK skulle väcka åtal mot er för att ni har poddat utan att ha en ansvarig utgivare. Och i samband med att det blev klart att ni kommer att det blir rättegång, så skrev väl du någonting, eller var det på Facebook? Jag minns inte om det var hos oss eller på Facebook, men du konstaterade att, alltså, JKs, de här institutionerna som JK, till exempel, deras främsta uppgift är ju inte att sitta och granska enskilda medborgare. Inte först och främst i alla fall. Utan det är ju, och det står ju i den här artikeln också som vi länkar till, det är ju framförallt att granska myndigheter. Mm. Så därför är det ju väldigt glädjande att JK tydligen gör sitt jobb här. Åtminstone, de måste ju ta emot anmälningarna naturligtvis. Men det hade varit väldigt glädjande om de faktiskt inledde en förundersökning.
Ja, precis. Och jag menar, det man har anmält för, det är ju just att regeringen skickade ner Helene Fritzon att skriva under det här Global Compact. För detta är inte en riktig regering, det är en så kallad expeditionsminister. Och i grundlagen står det alltså att en sån expeditionsminister ska undvika partipolitiskt kontroversiella förslag och får icke ta vilka beslut som helst på eget bevåg som rör rikets intresse, bland annat nya bilaterala avtal. Mm. Och jag menar, det kan inte bli tydligare än så. De har skrivit under ett multilateralt avtal.
Ja.
Som i princip kommer att göra det förbjudet att säga nej till invandring. Alltså, det blir inte värre än så.
De har grovt överträtt sina befogenheter, kan man säga.
Ja.
Och det är inte så konstigt, Ingrid, därför att det är sossar vi pratar om, alltså, och de är så maktfullkomliga, så att det, jag tror inte du ens har reflekterat över att det skulle ens i teorin kunna bli några konsekvenser av ett sånt agerande.
Nej, det tror jag inte, och dessutom så är det ju tyvärr så att de har ju med sig alla de andra partierna i sjuklövern. Det var bara Sverigedemokraterna som begärde och ville ha en debatt i riksdagen om undertecknandet, visserligen alldeles för sent. Detta skulle de ju ha gjort för flera månader sedan, när just, tror jag, Samnytt var de som först uppmärksammade det här.
Alltså, det var faktiskt inte förrän i oktober, har jag för mig, som Egor Putilov skrev den första artikeln om detta i Samnytt. Mm. Så det var också...
Nej, de har ju lyckats att hålla det väl dolt.
Ja,
alltså.
Ja,
men jag menar, varför väntar Sverigedemokraterna till 11:e timmen? Men okej, de gjorde det i alla fall. Och alla de andra partierna sa nej, vi vill inte ha en debatt om detta. Så jag menar, sossarna känner sig väl trygga här att även om, liksom, även om de skulle få en knäpp på näsan utav JK, vilket jag antar är det värsta som kan hända, tror inte de blir Men jag skulle gärna se Stefan Löfven bakom galler alltså. Mm.
Alltså det, jag vet inte, sådana här förhandlingar, vad heter det, förhör i konstitutionsutskottet. Vad brukar det mynna ut i? Jag menar, det jag får upp på näthinnan, det är det här med Carl Lidbom och som blev förhörd av Anders Björk, var det väl? Mm. Jag minns inte ens vad grejen handlade om, mer än att det var på den tiden då det fanns folk som var lite rappa i huvudet och i munnen, vilket båda de två var.
Ja, men var det inte Ebbe Carlsson-affären?
Ah, okej. Okay. Ja. Ja. Carl Lidbom ska veta hut i alla fall, sa Anders Björk till honom när han satt och raljerade där i vittnesbåset. Ja,
Alltså det enda konstitutionsutskottet gör, det är ju, problemet är att vi inte har någon författningsdomstol.
Ja, det är ett problem.
Som kan verkligen sätta ner foten och säga, nej politiker, det här får ni inte göra. Vi har bara lagrådet och då, som då kan rekommendera ja eller nej. Och så kan bara regeringen köra över dem. Och sen har vi konstitutionsutskottet som kan säga, ajabaja, det var dåligt av er nu. Får ni kritik av oss? Och så skiter de i det.
I USA håller de ju på med såna här olika, du vet, congressional hearings hela tiden.
Ja,
du vet,
ja.
Att folk blir utfrågade i kongressen. Och
det sker inför öppen ridå.
Ja, ja. Ja, absolut. Och du vet, högsta domstolen fattar ständigt olika beslut om liksom, ja, vägledande då vad det gäller lagar och bla bla bla. De har ju massor, men de har flera sådana starka kontrollinstanser och man ställer sig lite frågorna till varför vi inte alls har det författningsskyddet.
Nej, men alltså jag menar USA, de har ju världens bästa konstitution och det var ju därför att ett antal väldigt kloka män satte sig ner och verkligen funderade ut vad som skulle kunna hända i framtiden och gjorde världens bästa konstitution. Mm. Tyvärr så börjar ju den också, om inte naggas i kanten så det är hela tiden attacker mot den. Obama ville ju liksom, du vet, när han sa att i framtiden ska ingen få kritisera profeten och sånt, så, och det är ju deras First Amendment som ger ett mycket starkt skydd åt
yttrandefriheten.
Mm. Ja. Och även Second Amendment, rätten att bära vapen, är ju ständigt under attack. Men den är så bra skriven och det är ändå så pass många, och framförallt Trump tror jag, som liksom vill att den ska bli intakt. För att det är det som är det viktiga. Man får inte börja och krafsa på sådana här saker, för då faller det. Se som det har blivit i Storbritannien. Landet som gav oss Magna Carta, som var de som först av allt förstod vikten av yttrandefrihet och liksom att folk ska få vara med och bestämma om saker. Nej, där är det ju fullt ständig katastrof. För Sverige ligger inte långt efter. Mm.
Nej, men precis, Inge. Man ska ge fan i att krafsa. Nu Sverige, och det vet jag att en del lyssnare som inte gillar, men jag vill med kraft säga att det ska man ge tusan i. För det är ett så kallat sluttande plan. Och det är väldigt viktigt att man, en del kanske tycker så här, men är det så farligt? Och är det, man kan väl ändra lagar lite hit och dit. Nej, man ska inte kompromissa med yttrandefriheten till exempel.
Nej, precis. Sen är det en annan sak som vi tror att Löfven drömmer mardrömmar om, och det är ju möjligheten av ett extraval. Nu var det ju så att talmannen berättade här dagen att nu så tar de paus över jul och nyår. Så att de här två sista statsministeromröstningarna, nummer 3 och nummer 4, ska ske den 16 respektive 23 januari. Och vad vill han då med detta? Ja, då tycker han att de ska prata igen och igen och igen och igen. Och tyvärr är det väl så att det enda detta kommer att sluta med, det är att Annie Lööf väljer Stefan Löfven före Kristersson. Jag är rädd för det, men jag tror att Stefan Löfven är rädd för ett extraval.
Ja, jag vet inte, rädd är han nog inte, men han vill säkert gärna undvika det om det går. Men dina fåglar som viskar i dina öron har ju sagt att sossarna är ganska väl rustade för ett extraval. De har förberett sig för det ganska länge nu, och de här så kallade förhandlingarna mellan C och S gick i ganska stor utsträckning ut på att sossarna skulle pumpa en elöv på information om deras krav och strategier, så att de i en eventuell kommande valrörelse kan liksom sänka dem.
Ja, jag tror inte han är så rädd för sitt eget parti, men däremot för risken att Miljöpartiet åker ur. Mm. Nu blir det ju så, alltså de tar ju lite ut varandra, Miljöpartiet och Liberalerna, som är de två partier som antagligen skulle ryka. i ett nyval. Så att de tar ut varandra lite grann. Men jag längtar ju verkligen efter ett nyval.
Ja, problemet är, Ingrid, att så som opinionsmätningarna ser ut nu, jag har spretat lite hit och dit, men så som det ser ut nu så åker ju L och MP ur. Och det är ju bra, eller det hade ju varit jätteskönt att bli av med de dårarna. Men Centerpartiet kommer att backa. Moderaterna kommer antagligen att backa. SD kommer visserligen att gå fram så som det ser ut. KD går som tåget. Men vad kommer detta? Okej, då blir S av med Miljöpartiet. Men de kommer också gå fram antagligen som det ser ut.
Är vi helt säkra på det? För vi konstaterade ju med hjälp av Stefan Torssells siffror för några veckor sedan att det som gjorde att sossarna fick så mycket mer än vad mätningarna tyder på, det är ju de muslimska rösterna. För att de deltar inte i opinionsundersökningar och de, ja. Men är vi så säkra på att de kommer att kunna mobiliseras en gång till?
Alltså jag förutsätter att sossarna har en plan även för det. Mm. Och de var tydligen väldigt duktiga i denna varelsen på att vara ute och kampanja i de så kallade utanförskapsområdena, och de kommer säkert att mobilisera sina trupper igen i de här områdena och liksom, ja, du vet, med rätt typ av propaganda, att rösta på oss annars så blir ni utslängda av landet och ni får alla era bidrag indragna, och du vet, de vill sätta koncentrationsläger och allt vad nu kan vara liksom. Och jag menar, kunskaperna om det svenska samhället är ju troligtvis ganska låga i det här området. Så det går nog att, i de här utanförskapsområdena, det går nog att tuta i dem lite vad som helst.
Jo, det gör det ju. Jag menar, du kommer ihåg det från valet 2014, tror jag, när det kom fram att det var många i de här områdena som trodde att de skulle rösta på Socialdemokraterna för att det var de som gav dem socialbidrag.
Är det sant?
Ja, visst. Men jag vill också ta upp en sak med den här förfärliga Annie Lööf. Mm. Alltså, tyvärr så verkar ju inte hennes siffror rasa så mycket förutom hennes förtroendesiffror. För där har hon gjort en störtdykning. Hon har tappat då från 13% i november till 8% nu. I förtroende. Men uppenbarligen så röstar folk även på partier de inte har förtroende för. Eller så är det de som inte röstar på henne som tidigare tyckte att de hade visst förtroende men inte har det ännu. Så, det är svårt att säga.
Ja, men vet du vad, Inger? Jag bara snabbt säger det. Vet du hur det kan vara? Det kan vara en del. Alltså jag tror att det finns en växelverkan mellan Miljöpartiet och Centern. Sådana muppar, du vet. Dels miljömuppar, men också sådana som tycker att det absolut viktigaste i hela världen är vi kan spränga hela jorden i luften, bara inte SD för inflytande. Och de kanske går över till Annie Lööf nu när de ser att MP åker ur. Är du med? För att stärka kampen.
Ja, precis. Jo, så kan det absolut vara. Men det som är väldigt viktigt här att påminna om, det är ju att Annie Lööf troligtvis kommer att välja Stefan Löfven, därför att han kommer att ge henne någon slags garanti om att han inte förhandlar med Vänsterpartiet. Och hon har ju sagt gång på gång att man ska inte ta stöd av de så kallade ytterkantspartierna, och då nämner hon både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Men hon ljuger ju, för mandatfördelningen ser ut så här att en borgerlig regering måste få stöd av på något sätt av Sverigedemokraterna. Och en rödgrön regering måste få stöd av Vänsterpartiet. Mm. Så jag menar, då skulle hon lika bra liksom kunna säga, ja, men nu har Kristersson sagt att han ska inte förhandla med Sverigedemokraterna. Vilket han har sagt hela tiden. Han har bara sagt att låt dem rösta på vår politik. Det är väl bra om vi får igenom vår politik. Mm. Så att det är ju, hon ljuger ju så det står härliga till.
Ja, alltså man får så ont i huvudet av hela den här missbildningen, så man vet inte var man ska ta vägen. Och det är så frustrerande att vi nu sitter i den här snurreboda situationen enbart på grund av Annie Lööfs ego, kan man säga.
Absolut, så är det.
Jag vet att du, talmannen som vi inte tror har peruk, han Han var ju ganska arg, upplevde jag det som. Åtminstone inledningsvis när han kom ut och berättade häromdagen vad som ska hända härnäst. Han var irriterad.
Ja.
Och sträng liksom. Och menade på att han sa i mer eller mindre förtäckta ordalag att nu måste alla skärpa sig. Det här är inte okej, för att tala med Stefan Löfven. Löfven. Och han, talmannen ville ju uppenbarligen alltså undvika nyval, extraval, till varje pris. Du och jag tycker väl att nej, men låt det bli det då, det är väl inte så farligt och så. Men jag tyckte ändå han hade en poäng i det, att han menar på att han får så många signaler, även från så kallat vanliga människor, eller kanske framförallt därifrån. Jag får en känsla av att talmannen faktiskt läser mycket på nätet och så vidare. Mm. Och han menar på att folk börjat på allvar tappa tålamodet nu och tappa förtroendet för demokratin och politiken i största allmänhet. Och han menar på att det är inte bra, det är jättefarligt att folk vänder sig bort från parlamentarismen och demokratin på olika sätt. Ni skadar hela vårt system genom ert agerande. Ungefär.
Ja, fast jag tycker ju det är bra. Det är bra att folk ser att politikerna sitter inte där för att göra gott för Sverige. De sitter där för att tillfredsställa sina egon. Så det är mycket, mycket bra om svenska folket får en möjlighet att så kort efter ett val få göra om det och säga till de som har varit värst och inte tar något ansvar. Er ska vi inte rösta på fler gånger.
Mm.
Så jag tycker att det hade varit väl på det exakt vad den svenska demokratin behöver.
Ja.
Låt folk få göra om detta. Låt dem bli förbannade. Låt dem sparka ut de partier som inte jobbar för Sveriges bästa.
Mm.
Men att han är ju nervös för att alla politikerna, alla där på Helgeandsholmen i detta vuxendagis. De vill ju absolut inte ha med folk att göra. Det är bara ett nödvändigt ont det där att man måste ha val vart fjärde år.
Mm.
Uff, för demokrati. Gud vad jobbigt. Folk. Uff, det är Nisse Hökarängen. Fy vad obehagligt.
Mm. Ja, så är det ju. Så därför vore det ju hemskt skönt om svenskarna kunde fortsätta visa lite jäklar anamma. Som vi tycker att de har gjort nu med gula västarna demonstrationerna och med JK-anmälan mot regeringen och alltså verkligen visa missnöje på olika sätt och inte acceptera det här tramsandet. Mm. Men jag bara tyckte det var intressant att han var så pass irriterad och verkade så pass orolig. Alltså jag tyckte det var lite upplyftande, för att för mig var det ett tecken på att nu håller någonting kanske på att hända.
Mm.
Jag vet inte, men ja, vi får se. Jag räds inte ett nyval heller. Jag hade tyckt att det var intressant.
Ja, absolut. Och då får jag nog säga att jag i det här läget skulle nog rösta på Sverigedemokraterna, eftersom det visade sig att tiden för ett mer radikalt parti som vad heter det? Alternativ för Sverige, den är inte här. Så att jag kommer nog i så fall att lägga min röst på Sverigedemokraterna, även om jag har massor med invändningar mot det partiet.
Mm. Men ja, absolut. Det är samma här. Massor med invändningar, men det är det minst dåliga i nuläget, skulle jag säga.
Du, nu ska vi snart gå in på veckans snackis, men får jag bara säga det att någonting som är väldigt positivt med den här budgeten som har drivits igenom, kristdemokratbudgeten, kan vi läsa på Sveriges Television att pensionärerna kommer få mellan 170 och 740 kronor mer per månad efter skatt nästa år.
Mm.
Och det är alltså betydligt bättre än de hade fått med en sossebudget.
Mm.
Och detta är väldigt viktigt att folk förstår det här. Och kommer ni ihåg att det var denna budget som Alice Bah Kuhnke och några vänsterdårar var ute och demonstrerade mot häromdagen. De demonstrerade alltså mot att pensionärerna ska få mellan 170 och 740 kronor mer per månad. Så det är bra att veta.
För att de vill hellre lägga de pengarna på Jämställdhetsmyndigheten till exempel.
Ja, men självklart, det är mycket viktigare att några tanter får sitta där och mobba varandra.
Mm. Ja, exakt. Och kom ihåg nu, även Jan Eliassons hund Leo är väldigt orolig för att kulturen, flyktingar och vad var det mer? Miljön får stryk.
Ja, det är
stryk.
mycket, mycket viktigare. Leo tycker det är mycket viktigare än att pensionärer får äta sig mätta.
Ja, vi ska bara parentes för er som inte har Twitter då, så är Jan Eliasson, för detta FN pampen, sossepampen, skrev, gjorde bort sig på Twitter här förleden och twittrade ut en bild på sin sovande hund Leo som låg bredvid en flygel där han precis hade avnjutit Bach, stod det. Och hoppas nu att inte kulturen och miljön och flyktingar drabbas i den hemska borgerliga budgeten, ungefär så. Och där, ja, där låg alltså Leo och sov i Husses och Mattes 14,5 miljoners villa. Och detta landade inte så bra, kan man säga.
Verkligen inte. Han framstod som en riktig äcklig sossepamp, helt utan kontakt med vanligt folk, vilket han ju naturligtvis är.
Ja, det skrev ju vår vän Jeff Ahl också. Han fick ett sånt utbrott på Jan Eliasson på Twitter och skrev äckliga sossepamp, tror jag han skrev. Ja. Och det var rådde konsensus om det. Men det säger allt om hur bortkopplade från verkligheten då med de här höga sossarna.
Ja. Ja, nu ska vi in på det jobbiga.
Oh, jag kände hur jag tog ett djupt andetag. Alltså. Mm. Vad är det som har hänt i Marocko, Ingrid?
Ja, det är två stycken kvinnor, 24 och 28 år, en danska och en norska, som tog det mycket dåliga beslutet att åka och bergsvandra i Marocko, i Atlasbergen. Och jag som har varit ganska mycket i Marocko, men framförallt i liksom turistorten Agadir, men jag har ju också åkt runt i Marrakesh och jag har ju färdats över Atlasbergen, men i buss eller taxi eller privatbil.
Mm.
Och på sin höjd gått av för att liksom, du vet, dricka någon kopp te på någon servering mitt i någon iskall bergsby.
Ja.
Men alltså, jag kan faktiskt inte förstå i denna upplysta värld med all terror som sker att två unga skandinaviska kvinnor lägger sig i ett tält och sover.
Mm. Nej, men alltså, det beror på, innan vi går in på vad som helst, jag bara säger det snabbt att jag reflekterade över detta innan, att det här beror ju på samma sak som alltså, det är av samma anledning som unga kvinnor är ute och springer ensamma på nätterna i Sverige och blir våldtagna, för att någon har tutat i dem att man kan göra det, att det är säkert.
Och alla människors lika värde, och du får absolut inte vara mer rädd för folk, män från Mellanöstern och Nordafrika, för de är precis som svenskar.
Ja, ja.
Ja, ja, Gud, och Schyman sagt att det är talibaner, det är exakt samma sak som svenska män. Patriarkatet är patriarkatet.
Yes.
Men, och just de här kvinnorna hade tydligen, jag har sett folk har liksom visat vad de har skrivit på Facebook och så de var väl såna vänstertjejer som liksom alla är fina.
Ja, det är väldigt tragiskt, och vi ska väl då som vanligt slänga in den brasklappen att det är inte så att vi skyller på offren, varken Nej. Vad det gäller våldtäkter eller vad det gäller det här hemska som har hänt i Marocko, men det vi menar är ju att de som är ytterst skyldiga till det här, det är egohumanisterna som lurar unga kvinnor att tro att det är säkert att bete sig på detta sättet. Jag menar, det är upp till var och en som vuxen person att fatta egna beslut om vilka risker man vill ta, men man bör ju ha korrekt information i så fall, och det får inte människor idag. De får inte korrekt information om hur hotbild och risker ser ut.
Nej.
Så att de ytterst ansvariga för detta, det är västerländska egohumanister som har tutat i de här unga tjejerna att det, precis som du säger, det är så fint överallt och människor är snälla och man kan lyfta jorden runt med bara en tia i fickan och sådana grejer. Nej, det är inte så. Det finns ställen som är mer och mindre farliga i världen. Det finns människor som är mer och mindre våldsamma, och just i Marocko finns det ju en ganska stor närvaro av både IS och Al-Qaida i Maghreb, som de kallar sig.
Mm. Ja, så är det.
Och nu konstaterade man efter det här dådet, det som har hänt är alltså de enligt svensk media så har de blivit knivmördade. Men det som de facto har hänt är ju att åtminstone en av dem blev halshuggen.
Hon fick huvudet långsamt avskuret.
Ja, de sågade av huvudet på henne, kan man säga, med någon slags kniv. Eller, ja, det är svårt att se. Det är ju så att en film som de själva uppenbarligen har filmat. Jag antar i propagandasyfte då. IS har ju tagit på sig det här.
Yeah.
Den har läckt ut på nätet och finns det beskådande. Och där kan man se hur de... Det är faktiskt bland det jävligaste jag har sett, Ingrid.
Ja, samma.
De sågar av huvudet på den ena flickan ganska långsamt. Och i början lever hon fortfarande och ligger och gnyr. Mm. Och sen är det liksom bara... Sen så sparkar de runt det här huvudet på marken. Och vi kommer att lägga länken. Och så får ni själva avgöra hur ni vill göra. Om detta är någonting ni... vill säga eller inte. Vi har varit inblandade i en del diskussioner om huruvida man ska titta på sånt här. Ingrid har fått lite skit på Twitter från folk som tycker att det är ju detta IS vill och man gör dem en tjänst om man tittar på det här. Men vad är vår invändning då, Ingrid?
Nej men så här är det ju, va? Om man redan har förstått islamismens, det vill säga den politiska islam, det vill säga det som är islam, om man har förstått dess inneboende ondska och vad den leder till och vad den får folk att göra, då behöver man inte se det. Jag menar att de som ska se det är alla de som är som de här tjejerna.
Mm.
Nej, men det beror bara på att de lever i diktaturer och de är fattiga och de är inte snälla allihop. Det är ni som ska se den.
Mm.
Ni ska se den. För ni ska inte komma undan och sitta och säga att ja, men IS-männen, de ska få komma hem och få bostäder och fritidsgårdar och jobb och vi ska vara snälla mot dem. Nej, nej, nej! Titta på den och säg sen att ja, det här kan hända några kvinnor eller men till när det viktigaste är att vi tar hand om dem. Det kommer ni inte att göra efter när jag har sett den filmen.
Nej, jag tror att de flesta som ser den här videon inser att det här är väldigt farliga, fullständigt empatilösa människor som inte under, eller människor drar man för att ens kalla dem för det, men det hade inte gått under några omständigheter och rehabilitera de här personerna. Nej. De har ju så allvarliga fel i huvudet så att de ska bara bort från, skiljas från alltså civilbefolkningen, höll jag på att säga.
Ja, de ska framförallt inte vara i Sverige.
Nej,
och västvärlden. Och jag menar, det här är ju de här ländernas problem. Och nu ska vi säga det att, jag vill säga några saker. Det har inte kommit någon konfirmation från myndigheterna att det här verkligen är rätt film, så att säga. Men vi kan nog vara ganska säkra på det. Varför skulle en helt annan halshuggning dyka upp just när de här filmerna
och just i tält och just en ung tjej.
Ja,
och,
nej, visst. Så att, men jag vill bara ha in den brasklappen. Ja. Men så kan vi också berömma de marockanska polismyndigheterna, för det tog ju bara någon dag innan de hade gripit 4 personer.
Mm.
Och då är det ju någonting som är lite märkligt med detta, nämligen att som i så många av de här fallen så tappar gärningsmännen ett ID-kort på plats.
Ja.
Så att man vet. Men då är det en liten fågel som kan sånt här, som har viskat till mig att det här tappade ID-kortet är en cover story för att dölja att det är en av de amerikanska säkerhetstjänstens informatörer som har gett dem info.
Ja.
Och det låter ju rimligare.
Det låter rimligare, absolut. Så är det säkert att det är ett knep man tar till när man har information och inte vill spräcka sina källor. Det låter ju mer rimligt ju, än att folk skulle slänga ID-kort omkring sig lite överallt. Ja.
Ja, precis. Men de har ju jobbat bra.
Mm. Men alltså enligt dig så är ju marockanska polisen rätt så, vad ska man säga, alltså de har stora resurser, de är ganska pålitliga, de är väldigt synliga på gator och torg i en sån storstad som Agadir till exempel.
Ja, absolut. Du kan inte gå någonstans utan att det går, på varje gata så går det en polis och 2 militärer. Mm. De går 3 och 3 med liksom skjutklara automatvapen.
Precis.
De är väldigt trevliga och sådär. Alltså de är inte
mot turisterna i alla fall.
Ja, visst. Nej, men alltså, saken är den. Nu ska jag säga någonting som kanske låter lite hemskt, men jag säger det ändå. Det är så här att marockanska eller arabiska länder, de enda muslimska länder som fungerar, det är de som antingen har en en diktator, en envåldshärska, som till exempel kungen av Marocko. De har viss demokrati, men det är ändå kungen som bestämmer och han pekar med hela handen. Och han är tuff och han är dessutom, han har gått på något universitet i England eller Frankrike, så han är mer västerländsk i sitt sätt. Och den andra är en sån här muslimsk diktator, alltså att det är liksom Allah som har bestämt hur allting ska vara. Men varför är det då så? Jo, därför att de är annorlunda än vad vi är. Och då är vi tillbaka på det där IQ-ordet. Och detta, alltså i Marocko, jag har ju pratat med så många marockaner, både mannen på gatan och människor som har liksom, du vet, bra position och god utbildning, bra jobb och så. Och de säger allihop så här, alltså ni i västvärlden, ni är ju inte kloka i huvudet som låter de här marockanerna springa omkring på det viset. Det skulle vi aldrig tillåta här. Mm. Vi känner marockaner, vi vet att de ska hållas i hårda tyglar.
Ja, det är ju till och med så att när du har pratat med människor i Marocko så har de inte riktigt trott sina öron när du har berättat att ja, i Sverige har vi marockanska gatugäng som springer runt i Stockholm och Göteborg framförallt. Och de här marockanerna säger, va?
Ja, varför tillåter ni det?
Ja, exakt. Skicka hem dem, släng ut dem omgående. Så vet inte de då att vi på grund av Margot Wallström är inte kontanta med marockanska regeringen, att de inte vill ta emot de här gatubarnen på grund av att Margot Wallström har gjort bort Sverige gång på gång. Men det kan ju inte de veta.
Med det här med Västsahara och det. Precis. Nej, det vet de inte. Men alltså, det är ju inte klokt. Och för att gå tillbaka till det här med se filmen eller inte. Det är ju så att de absolut, den stora majoriteten svenskar, de har ju inte ens någon aning om att de har blivit halshuggna. Nej. För att som sagt i Aftonbladet skriver man att de blev knivmördade. Mm. Och i Expressen, något slags skärvapen ska ha använts mot deras halsar.
Karvat lite där, ja. Jag fick ett väldigt upprört meddelande från en av våra stamlyssnare. Stamlyssnare, säger man det? Nej.
Nej.
Ja, en person som brukar lyssna på oss i alla fall. Hej, hej på dig. Den här personen var otroligt upprörd över just det här att för vederbörande hade sett klippet och sen då tittat på Aktuellt eller läst tidningar eller vad, och undrar, men varför skriver de så här? Varför låtsas de att det är något annat som har hänt än det som faktiskt... Vad har de att vinna på det? Och så svarade jag att ja, men de har ju det att vinna som de har haft senaste decennierna när de har fört befolkningen bakom det ljuset. Att de vill inte låtsas om att de här människorna är så här våldsamma och bestialiska som de är. För då kan de inte fortsätta sin ego-humanistiska we shall overcome-lögn.
Nej.
Det är ju det allting går ut på, och det är viktigare för dem. Det är viktigare för ego-humanisterna att de kan fortsätta med sin lögn och den här konstiga falska utopin som de har i huvudet. Det är viktigare än att skydda människoliv och allt annat. Det ser vi gång på gång.
Ja, visst. Och jag menar, tänk på, det var minsann ingen tidning som tvekade att publicera bilden på den här pojken på stranden, Alan Kurd.
Ja, just det. Precis. Exakt. Och det var ändå ett dött barn.
Mm. Ja. Visserligen hade han inte fått huvudet avskuret, men i alla fall, det var ju ändå liksom ett dött barn på stranden. Och det utnyttjade man cyniskt, därför att det tjänade deras syften att vi skulle öppna gränserna ännu mer. Mm.
Ja,
men det här skulle ha motsatt syfte, nämligen att fler hade sagt i helskotta heller att vi ska ha in fler sådana här. Och framför allt ska vi inte ta tillbaka de så kallade IS-återvändarna.
Ja, det ironiska var ju att bara ett par dagar innan det här hemska Marokko-dådet så kom ju nyheten då från SVT att Stockholm har noll kontakt med IS-återvändaren, har jag skrivit som rubrik. Och det är alltså så att vi har, Säpo tror att ungefär 300 så kallade svenskar, alltså svenska medborgare, har stack och stred med IS.
Ja, det är naturligtvis många, många fler. Och det är ju inte så länge sedan Säpo sa en helt annan siffra. Men nu plötsligt är man tillbaka på de där 300.
Ja, de snackar om 300. Och då så tror man att 150 har återvänt till Sverige. Och i andra länder så har man ju då, bland annat i Danmark är det tydligen så att där är det obligatoriskt, alltså alla de här människorna får hembesök och uppvaktning på olika sätt av både polisen och socialtjänsten. I Stockholm har man inte, det ska finnas riktlinjer för detta även i Sverige, men de implementeras uppenbarligen. I Stockholm har man inte kontaktat en enda så kallad återvändare, avhoppare, säger jag att SVT skriver på det, avhoppare.
Ja, vadå avhoppare? Ja. Det är också ett sätt att liksom med språket ljuga för folk. Det är väl inte alls säkert att de har hoppat av. De kanske liksom blev rädda för att de skulle dö.
Ja, de var tvungna.
De och...
Nej, men alltså IS sa ju när de hade till slut, när de hade blivit besegrade, så uppmanade ju IS alla utländska medborgare att återvända till sina respektive hemländer i Europa och få fortsätta striden här.
Precis.
Så att de har ju bara gjort som de har blivit tillsagda.
Och så sitter den här tanten från Stockholms stad i Sveriges Television och säger då: nej, det är, ja, vi har inte haft kontakt, så vitt jag vet har vi inte haft kontakt med en enda. Det är upp till dem själva att söka kontakt med oss.
Oh. Gode gud. Och i Göteborg så har man Bettan.
Ja.
Det är en socialarbetare som heter Bettan Byvall. Hon söker i alla fall upp de här människorna, och enligt Magnus Ranstorp så är hon ganska duktig på det hon gör. Och det är ju bra, för att han menar på att vi måste ju ha etablera någon slags kontakt med dem. Magnus Ranstorp säger även i SVT att han menar, enligt hans förmenande, så har Säpo bra koll på de här människorna.
Ja, de vet vilka alla är.
Ja, exakt. Så att, och den här Bettan Byvald har varit duktig och effektiv på sitt jobb. Alltså att söka upp dem och att försöka etablera någon slags kontakt med socialtjänsten. Och det är väl framförallt, jag antar att detta framförallt är med inriktning på deras barn då. Att se till så att inte de far illa på olika sätt. Och det är ju berömvärt. För det är ju en annan aspekt av det här. Förutom att de här IS-terroristerna är jävligt farliga, så är det ju fullt möjligt att barnen inte mår sådär jättebra i den här miljön ju.
Nej, nej, det såg vi också på TV om hur barnen fick skjutvapenträning och fick titta på när mamma gjorde jihad och sånt.
Ja.
Det är ju naturligtvis, alltså, jag menar, barn ser ju upp till sina föräldrar, och jag menar, det är ju ett sätt att göra dem till blivande terrorister. Det är ju en självklarhet. Men jag vill säga, alltså, Bettan är säkert jätteduktig, men vad är det hon egentligen gör? Det får vi inte riktigt veta. Och varför? Och om hon nu är den enda som har begripit hur man gör, varför får inte hon, liksom, istället för att hon ska vara ute, varför utbildar hon inte andra? Varför tar man inte och säger att nu är det så här det ska gå till? Och så gör ni som Bettan säger åt er.
Mm. Ja, nej, det är ju i den här intervjun som vi länkar till också, så är det Magnus Ranstorp i SVT. Så han pekar ju som vanligt på Danmark, hur man har gjort där. Och tydligen, danskarna kan göra en massa saker som absolut inte går att göra i Sverige. De kan skicka ut kriminella, de kan skicka hem somalier, de kan ha örnkoll på alla IS-människor. Och där, enligt Magnus Ranstorp, så funkar det så i Danmark att där jobbar de har väldigt goda kontakter mellan olika myndigheter, polisen, socialtjänsten, sjukvården, alla instanser sitter runda bords samtal liksom, och samverkar och tar...
Men det kan man inte göra här i Sverige. Jo, man kan göra det vid ett tillfälle, de här barnahusen. Du vet, när någon blir misstänkt för att ha tafsat på sitt barn eller gjort ännu värre saker, då har de minsann såna här samråd. Där sitter åklagare, där sitter polis, där sitter socialarbetare, där sitter barnavårdsnämnden och du vet, då går det bra.
Mm.
Men när det gäller livsfarliga människor som kan ställa till med terrordåd och ond bråd död. Nej, då måste vi ha sekretess mellan myndigheterna, för att det är ju synd om dem.
Alltså det är sån monumental handfallenhet, och det säger Ranstorp också i den här intervjun. Historien kommer att vara väldigt tuff mot dem som inte tog besluten. Man har alltså pratat vad sa han, 2013 skulle det snabbutredas, och det har fortfarande inte hänt någonting.
Nej. Och en av anledningarna till att det går så bra för danskarna, det är att de har lyssnat på Magnus Ranstorp.
Mm.
Där är han ju en liksom upphöjd person.
Mm.
Här i Sverige, nu har han börjat bjudas in igen, men du vet, ett tag efter den här Rosengårdsrapporten var han ju personen någon grata. Nej, usch, och han säger att det kommer att bli värre i Rosengård. Nej, det får vi inte tro på. Nej, tycker inte om honom.
Nej. Nej, det är beklagligt att vi har så förtvivlat svårt att lyssna på människor som faktiskt kan någonting i Sverige. Det är faktaresistenssjukan grasserar vidare.
Jaja, men jag brukar säga att vi lever ju mitt i dumskallarnas sammansvärjning, som för övrigt är en väldigt bra bok. Har ni inte läst den så tycker jag ni ska göra den. Den heter Kennedy O'Toole, va? Som är en fantastiskt rolig bok.
Ja, han tog tyvärr livet av sig innan den publicerades. Så han fick aldrig...
den kom ut långt efter hans död.
Hans mamma hittade manuset och lät publicera det. Ja.
För det är ju så, för att vi har slutat att lyssna på människor som kan någonting och som vet någonting och som kan föra fram förklaringar till varför man ska göra det ena eller andra, utan vi lyssnar på Greta som tycker saker och känner saker och vill rädda världen. Ja. Det är dumskallarnas sammansvärning. Nu ska vi har ett ämne kvar ju.
Ja, vi får väl riva av det lite snabbt. Det har också varit en snackis i alla fall i våra kretsar i veckan. Det är ju alltså då det som vi kallar för ledarsidornas kollaps. Vår skribent Johanna Mörk har skrivit en artikel på ingridomaria.se där hon och vi kallar det inträffade för ett publicistiskt haveri. Mm. Och det får man väl lov att säga, Ingrid?
Ja, men absolut. Och det handlar ju då om den här frilansjournalisten Andreas Henriksson som kom med ett smaskigt material till Johan Westerholm som handlar om någon slags högergrupp med vanliga svenskar som sitter och äter middag ihop och de dricker sprit och de pratar om hur de ska rädda Sverige. Och detta har han kokat ihop en soppa på som att de satt och planerade en revolution. Mm. Och jag fick tidigt indikationer på att det här antagligen var en fälla som hade gjort för Johan Westerholm. För Johan Westerholm som driver ledarsidan, han har ju verkligen blivit en nagel i ögat på sossarna. Mm. Eftersom han är tidigare socialdemokrat så känner han ju väldigt många, så han har ju då kunnat avslöja saker som 261-listan, The Dirty Dozen, de som styr hela regeringskansliet och så. Och han började bli för jobbig för dem. Och där någon har därför liksom gillrat denna fälla för Westerholm, att han, jag tror det som drev honom det var, för det visar sig nu att han har ju själv varit med på sådana här möten.
Mm. Och han,
på middagar.
Ja, visst. Och han har jobbat, tagit uppdrag för SD.
Ja.
Ja.
Och diskuterat med dem hur man skulle kunna ta över en kommun och vad det var. Alltså jättekonstigt. Och även begärt att själv få bli statssekreterare om de skulle få något departement. Nej, jag vet inte. Men jag tror att det som har drivit honom, för det första, han är inte journalist.
Nej.
Alltså han har ingen utbildning och vi säger ju att man behöver inte ha utbildning för att bli journalist. Men det som är fördelen med det är ju att man får vissa saker inpräntade i hjärnbarken. Du måste alltid kolla allting, framför allt det som du är supersugen på att publicera. Mm. Du måste säga, kan det vara någonting? Håller det här verkligen? Och jag tror att det är den ena saken. Den andra är att jag tror att han har fått så mycket skit för att han, alltså att folk kallar honom Sverigedemokrat och sådär. Och så ville han, här hade han ett tillfälle att visa sina gamla sossekompisar att titta vad duktig jag är om det. Sådana min så avgrundshöger, då avslöjar jag dem. Och detta gjorde att han gick i den här fällan. Jag kan inte lova att det är en fälla, men allting tyder på detta.
Mm.
För nu har han ju till och med avpublicerat flera av artiklarna och den här Andreas Henriksson är inte längre en del av de här publiceringarna.
Alltså det var så mycket, du och jag fattade ju misstankar från allra, allra första början. Redan den första, den här förhandsgrejen de la ut, så låg du och jag pannan i djupa veck och undrade, va? För att redan där framskymtade det uppgifter som man som rutinerad journalist kände i maggropen att sånt här skriver man inte om.
Nej.
Det var så uppenbart att det var åtminstone till stor del en personlig vendetta mellan Andreas Henriksson och flera av de här personerna som han skriver om. För det var så mycket uppgifter han gick ut med redan från början som inte hade någonting med någonting att göra. Alltså som hade att göra med alltså folks du vet, kanske, jag minns inte exakt, men det var typ så här uppgifter om sjukdomshistoria, personliga problem, skilsmässor med spelmissbruk, alltså sådana, den typen av uppgifter som är bara rent privata och som inte har någonting med grejen att göra. Om vi nu säger att grejen var att det finns ett hemligt nätverk som planerar och någon slags kupp i någon kommun. Om vi säger att det var det som var grejen.
Mm.
Då har ju de här människornas personliga, alltså privatliv, ingenting med saken att göra. Det är ju ingenting man drar in i artikeln.
Nej, och framförallt så blir det ju kontraproduktivt för dem själva. För att om det visar sig att det är ett gäng fyllon och spelmissbrukare och så, hur skulle de kunna ta över en kommun?
Nej, och det var så uppenbart att vad det handlade om, det var liksom den typen av raljanta fyllesamtal som folk kan ha på privata fester och tillställningar. Yeah. Att alltså kanske grunden, jag fick känslan av grunden för det här sällskapet, vad kallar de sig, Ekerö?
Projekt Ekerö.
Ja. Själva grundgrejen var att det var ett gäng människor som var politiskt intresserade på högerkanten och som gillade att träffas och sitta och prata av sig om politik och samhälle och så vidare. Men att liksom seriositeten i detta var ju kanske inte på den nivån att det var av allmän intresse, utan det handlade mer om ett, vad ska man säga, diskussionssällskap av den typen som alltid har funnits inom alla möjliga sammanhang, utan att för den saken skulle vara av allmän intresse.
Och det är fullständigt självklarhet det här att det finns folk som tänker i de banorna att vi kan landa i dels inbördeskriget, men också att det som blir liksom resultatet av det är att vi får dela upp Sverige.
Mm.
Att svenskarna får bo för sig och muslimerna för sig. Och det är väl inte konstigt att folk diskuterar sådana saker, därför att de är oroliga för sina familjer och sina barn och vill gärna överleva.
En grej som han gjorde ett stort nummer av, det var ju då att flera av de här personerna hade jaktlicens, vad heter det? Alltså vapenlicens.
Mm.
Och var jägare, och att någon från Alternativ för Sverige hade varit och föreläst om hur bra det är att kunna försvara sig, alltså lära sig skjuta, skaffa licens och lära sig skjuta i självförsvarssyfte. Och detta gjorde han ett jättestort nummer av, och han använde ordet pumphagel, jag vet inte hur många gånger, i olika sammanhang, som att de här människorna sprang omkring som galningar, alltså som i en amerikansk film. Mm. Du vet, om du tänker dig liksom alla fördomar man har om folk i södern som springer runt där med ett halmstrå mellan tänderna och skjuter hej vilt omkring sig på alla utomstående som de inte känner igen. Och så har, ja. Du vet. Det var liksom den bilden han ville förmedla, att det här var vad ska man säga, laglösa galningar, någon slags terrorcell som stod, alltså det var så dumt redan från början.
Mm. Och det som också tyder på att det är en fälla, det är att nu är ju, alltså Johan Westerholm har ju blivit fritt villebråd nu. Det är ju väldigt många som skriver artiklar om det här haveriet.
Mm.
Och han förlorade två av sina skribenter, Heberlein och hennes man van der Heeg, som gick till nyheter idag. Och den här Andreas Henriksson har ju då visat sig att han har nu kontakt med Expressens främste SD-jägare David Bas. Mm. Och jag tror att det har varit grejen från början. Alltså sänk Johan Westerholm och erbjuder vidare jobb eller frilanskontrakt.
Mm. Ja, vi ska, det är inte slut med detta ännu, utan det är fortsättning följer helt klart. Jag tycker faktiskt någonstans, även om han har uppvisat väldigt dåligt omdöme, så tycker jag ganska synd om Johan Westerholm. För han har ändå gjort en hel del bra saker, och omdömet har brustit här i detta fallet, och han verkar inte alls må bra, och det är hemskt tråkigt att det har blivit så här, tycker jag.
Ja, absolut. Jag håller helt med dig. Jag tycker att han har gjort stor nytta. Han skriver som en kratta tyvärr. Och jag förstår inte om man nu är väldigt duktig på att skriva, att man inte engagerar någon som kan korrekturläsa och sådär. Men han har ju dratt fram väldigt bra grejer.
Precis. Så att det är hemskt tråkigt att det blev så här. Men vad vi vill säga egentligen med detta till våra lyssnare, det är väl att som alltid ska ni vara väldigt misstänksamma mot allt ni läser, även i alternativmedier. För att nu har det uppenbarligen inletts någon slags, trappats upp ska man väl säga, kriget mot oss inom alternativmedia. Det är den känslan vi har i alla fall.
Mm. Absolut.
Så att
liksom mainstream-medierna, först försökte de ju tysta oss, alltså tiga ihjäl oss, och sen så var det liksom smutskastning. Nu tar de oss på så pass stort allvar att de verkligen vill försöka sänka oss.
Mm. Precis, så tror inte allt ni läser, förutom på Ingrid och Maria såklart, där är allting alltid sant. Men du Ingrid, ska vi ta och sy ihop den här julsäcken?
Ja, det får vi väl göra.
Mm. Jag vill gärna passa på att önska alla lyssnare en riktigt god jul. Vi kommer ju att höras en gång till. till innan nyår, så jag säger inte gott nytt år än, men god jul på er.
Ja, ha en riktigt fantastisk god jul och se till och ha det trevligt. Jag menar, spela ett spel och umgås med er familj och era vänner och gör de där jultraditionerna som gör att det känns extra mysigt till jul.
Absolut.
Ja, då säger jag puss och kram.
Puss och kram allihopa. Hej då.
Hej då.
Veckan med Ingrid och Maria.